Ska vi ta en resa oss allesammans, så ska vi läsa Guds ord tillsammans här också i den här dagen. Från Johannes evangelium, det 8:e kapitlet, och från den andra versen. Tidigt på morgonen kom han, alltså Jesus, tillbaka till tempelplatsen. Allt folk hade samlats omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne framför sig och sa: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du?" De sa det här för att snärja honom och ha någonting att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När det stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: "Den som är utan synd ska kasta första stenen på henne." Och han böjde sig på nytt ner och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre, ingen." Då sa Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer." Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig. Herre, precis som Olivia sa, Herre, så har vi fått ditt ord att förlita oss på. Herre, när vi samlas på det här sättet så samlas vi från olika omständigheter, olika livssituationer, olika utmaningar, Herre Jesus. Men jag tackar dig för att ditt ord är mat för våran själ. Jag tackar dig för att ditt ord har någonting att säga oss. Herre, någonting som leder oss in i ett hållbart liv. I ett liv som fungerar, inte ett smärtfritt liv, men ett liv, Herre Jesus, där du är garanten. Där du är centrum. Inte vi, inte vår förmåga, utan där du är centrum. Herre Jesus, tack för att vår tro får bygga på någonting så stabilt som dig och inte på oss. Herre, lär oss den här stunden vi är tillsammans lite mer att förlita oss på ditt ord, att lita på dig och att våga tro att du håller. Herre, inte bara i vår sång när vi sjunger att du är nog för oss, utan låt det bli så också på våran insida, i verkligheten i vårt liv, att du, Kristus, är nog för oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Som du märker, om du lever i Vasa eller lever i Finland, så märker du att i Finland talar man fler än ett språk. Vi sjunger lite ibland på engelska och vi sjunger ibland på svenska. Inte någonting ännu på finska. Det saknas ännu, oss. Ingen av oss är fullkomlig. Så det saknas ännu. Jag har den här sista veckorna sen flyktingströmmen kom hit till Finland, så har jag talat arabiska nästan hela tiden. Och jag tänkte säga tacka Gud för Google Translate. Därför att de som jag har haft kontakt med så kan väldigt dåligt engelska. Så vi kommunicerar med varandra via Google Translate. Och det är nog det mest osäkra du kan göra i den här världen. För det kan nog gå käpprätt åt skogen när man använder det verktyget. Men det är det vi har gjort. Så att om du tycker att det är lite besvärligt med flera språk, vänj dig, de blir bara flera. Så det är bara att inse att förändringarna kommer här för att stanna. Och tänk den dagen då vi skulle ha gudstjänst på arabiska här. Det vore någonting riktigt, riktigt radikalt, härligt och häftigt. Det var en väldigt spännande tid. Vi lever också i Vasa nu, en väldigt spännande tid. Många nya människor som kommer hit och vi har både intressanta och lite mer skrämmande reaktioner i vårt land. Men det som du hör i media om negativa reaktioner och så vidare, så vågar jag bestämt hävda att det är verkligen inte majoriteten. Jag har mött fantastiska människor under de här veckorna. Människor som ger ut av sig själva. Jag har träffat dem ute på Uttare, på flyktingförläggningen där. Människor som ger av sin egen fritid, människor som ger av sin egen tid, av kärlek till de människor som kommer och haft en väldigt, väldigt besvärlig resa. Både innan de börjar sin resa och också under resan när de kommer hit. Så att Finland är ett gästvänligt land. Yeah. Det vill jag hävda. Så gå inte på skrämselpropagandan. Vi vet att det kommer att finnas utmaningar. Vi vet att det kommer att finnas saker och ting som vi behöver ta tag i och så vidare. Men vi tror att det här är någonting gott för landet. Och som vi kan vända till en positiv sak, en välsignelse. Både för de som kommer, men också för oss som är här. Det var lite, det där fick du på köpet. Det hörde inte till predikan. Vi talar mycket i församlingen om lärjungaskap. Jag ska tala lite grann också om lärjungaskap den här dagen. Lite fortsättning på det jag predikade senaste söndag. Visst var det jag predikade? Det går så snabbt här. Senaste söndag, men det finns en. Han heter Dr. Perkins, som har talat om lärjungaskap som ingen annan. Han har ju en röst också som ingen annan i och för sig. Men hans klipp, du kanske har sett det någon gång här, men det han säger om lärjungaskap är någonting helt fascinerande. Så vi ska se det här innan jag går vidare.
I think we can make disciples by somewhat trying to be disciple. Mahatma Gandhi said, I would be a Christian like in the Bible if I'd ever seen one. We ought to try to let these people see one. I think that's the best way to do it. I think that they ought to know us by our good works. Our good works of love toward them, that we have to let his light so shine through us that they would see our good works and that they would want to glorify this Father in heaven. It's how we live. Francis Schaeffer, the last great theologian, he asked the question, how should we then live? If God have done all of this for us, how should we live?
Att ha en sån röst i en kör, det vore ju ganska drömmen. Men det han säger är väldigt, väldigt, väldigt rakt på kärnan. När vi talar om lärjungaskap och när vi talar om efterföljelse, så handlar det om oss. Det handlar inte om vår bekännelse i första hand. Det handlar inte om vad vi säger, utan det handlar om vem vi är som Jesu Kristi efterföljare. Vi talar senaste söndag om att Gud har utvalt dig. Ibland kan man bli rädd när man hör om utväljelse, är jag vald eller är inte. Vi konstaterade sista söndagen att Gud har utvalt dig. Han har utvalt dig till att vara människa. Så du behöver inte försöka vara någonting annat än människa om du är orolig för det. Han har utvalt dig till frälsning i Kristus. Han har utvalt dig till att bli helgad genom Kristus. Han har också utvalt dig till en evig gemenskap tillsammans med honom, med Kristus. Och idag ska vi ta lite grann, för att man kan ju fråga då, okej, om det är sant, hur då? Eller hur? Vi försöker vara praktiska och konkreta i den här kyrkan. Om Gud har utvalt mig till allt det här, till allt det här underbara som vi talade om förra söndagen, på vilket sätt blir det en verklighet i våra liv? Ska vi kolla på det? Okej, då gör vi så. Vi ska fortsätta att läsa i Johannes evangeliet. Så har du din bibel med, det här blir ett riktigt bibelstudium. Den här halvtimmen som vi har framför oss. Så ska vi fortsätta att läsa i Johannes evangeliets 8:e kapitel. När Jesus har sagt det här om den här kvinnan som de skulle stena. När Jesus har sagt de här orden, den som är utan synd han kastar den första stenen. Så vet vi ju det, att det, den enda som ska kunna kasta sten i det där sammanhanget, det var Jesus. Eller hur? Därför att han var den enda som var utan synd. Det var därför, därför gick de bort, och det står så intressant, de äldste först. Det var att han har levt en stund, som jag, och som en del av er här har levt kortare och längre stund, så tenderar att bli ödmjukare med åren, eller hur? Jag sa det en gång att när jag var ung så tänkte jag att jag skulle förändra världen. När jag blir lite äldre inser jag att jag inte ens klarar av att förändra mig själv i min egen kraft. Och därför står det att de äldsta gick bort först. Det var några ynglingar som tänkte att kanske nog kan kasta en sten ändå. Men efter en stund märkte de att ingen av oss kan kasta stenen. Därför att den enda som var rättfärdig i den bemärkelsen, det var Jesus. Och då säger Jesus i kapitel 8 då, om vi går vidare från vers 12. Jesus talar på nytt till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariserna sa till honom: du vittnar om dig själv, ditt vittnesbörd är ju inte giltigt. Jesus svarade: även om jag vittnar om mig själv så är mitt vittnesbörd giltigt, eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Och så säger han: ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Va? Har du sträckt under det där i din bibel? Jesus Kristus, han som skulle ha makt, han som skulle ha rätt att döma vem som helst av oss, han säger: jag dömer ingen. Även om jag skulle döma, så är min dom rättvis, eftersom jag inte är ensam utan fadern som har sänt mig är med mig. Men jag dömer ingen. Och så fortsätter han och säger så här i vers 23. Han sa till dem: ni är här nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, men jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, så kommer ni att dö i era synder. De frågade: vem är du då? Jesus svarade: jag är begynnelsen. Något som jag redan har sagt er. Om vi tänker på lärjungaskapet, han säger, jag är världens ljus. Och säger han: om ni följer mig så ska ni inte gå i mörkret utan ni ska vandra i ljuset. På ett annat ställe säger han: de som går i mörkret, de vet inte vart de går därför att de ser inte vart de går. Och du vet när du har kommit hem och du går i ditt mörka hus, så är det någon som har dragit ut en låda eller någonting, eller någon som har stått någonting där det inte ska vara. Och så drar du, far du, som man säger i Norge, kickel på trynet när du faller över det. Därför att du ser inte vart du går. Jesus säger så här att den som följer mig, han kommer inte att gå i mörker. Han kommer med andra ord att se vart han går. Varför då? För att han är så duktig eller för att han är perfekt? Nej, därför att han följer honom som är ljuset. Okej? Jesus säger också, han blir så pass radikal så han säger att om inte tror att jag är, och det där ordet jag är på det där stället, det är det hebreiska ordet för det ordet som är det ordet för Gud i hebreiskan, det ordet som är så heligt så judarna inte ens säger det namnet, det titulerar Jesus om sig själv här. Så han säger så radikalt: om ni inte tror att jag är Gud så kommer ni att dö i era synder. Varför? Jo, för att vi kommer inte bort ifrån våra synder i vår egen kraft. Den kristna tron är inte en tro, är inte ett självförbättringsprogram där vi ska bli bättre och bättre, utan den kristna tron är en efterföljd av honom som redan har gjort allting klart. Okej? Det är därför det finns hopp för sådana som dig. Tack och lov. Jag brukar ta mig som ett exempel. Nu tänker jag ska ta dig som ett exempel här. Det är så mycket skönare på något vis. Det är därför det finns hopp för sådana som dig och mig. Inte därför att vi någon gång ska klara det, utan för att vi följer honom som har ljuset. Och han säger: om ni tror att jag är, då ska ni inte dö era synder. Då lämnas ni inte att klara er egen kraft. Utan då får ni ha livets ljus. Det är det som lärjungaskapet handlar om. Och vi läser vidare. Det här är ett bibelstund som vi skulle kunna ha längst som helst, men det ska vi inte ha. Från vers 31. Så säger Jesus så här, för det var några judar som kom till tro på honom. Och så säger han då till de judar som satt in tro till honom: om ni blir kvar i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade hon, vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus säger, jag säger er sanningen, var och en som gör synd är syndens slav. Slaven får inte bo kvar i huset för alltid, men sonen får stanna där för alltid. Om nu sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Så när vi talar om lärjungaskap, för nu har vi talat om att vi blir frälst av tro, allt det som vi talade om sist, så gör Gud genom nåd, inte någonting som vi presterar, utan han gör det därför att han sände Jesus för våran skull. Okay? Och lärjungaskapet då betyder inte att du blir frälst av nåd och sen är det, ska du se till att du tar dig i kragen så att du klarar dig. Utan lärjungaskapet handlar om att han gör mig fri. Okej? Okay? Lärjungaskapet handlar om att han som redan har gjort det, han ger det han redan har gjort åt mig. Hänger du på? Det redan är fullkomliga verket, det ger han åt mig. Vi ska se lite grann hur det går till. För det är kanske det som är intressant. Om vi fortsätter i första Korinterbrevet. Det blir mycket slående i Bibeln nu, så att häng med. Så står det så här. I första Korinterbrevet, Paulus talar om det evangelium som han är satt att predika. Du kan läsa från Apostlagärningarna 15 och framåt. Om hur viktigt det är att hålla fast vid det evangelium som han predikar. Och så står det så här. Om hur Gud uppenbarar sig genom Jesus Kristus och så vidare. Så står det i första Korinterbrevet 15 och 8. Allra sist visar han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Så står det så här. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Men hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Du vet, Bibeln skriver inte som Kalle Anka. Du vet, du läser Kalle Anka så behöver du inte läsa två gånger. Bibeln är lite mera mångfacetterad, så du behöver läsa gång på gång vad han säger. Han säger, jag är den jag är på grund av att Gud har visat mig sin nåd. Jag var inte värd det, jag förföljde Guds församling. Jag var en våldsverkare, jag var en mördare. Jag var en som inte sökte Gud. Men Gud, genom sin nåd, han tog mig. Men så säger han något intressant. Han säger att den nåd som Gud visar mig, den har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de allihopa. Och så hejdar han sig själv igen, bara för att upprepa. Men det är inte jag, utan det är Guds nåd som har verkat i mig. Okay? Och för att förstå vad lärjungaskap handlar om, så behöver du förstå det här. Okay? Därför att annars är det lätt för oss, vi prestationsinriktade individer som lever i ett prestationssamhälle av Guds nåde, där vi ska prestera hela tiden. Och vi har så lätt att falla in också i vår tro, så lätt att falla in i det här. Därför gör jag som Petrus, jag har gjort det till min uppgift att tjata på er. Så att du ska förstå vikten av att inte hamna in i det här, utan att leva i Guds nåd. Men jag säger att Guds nåd har verkat i mig. Så lärjungaskapet handlar inte om prestation, utan lärjungaskapet handlar om någonting annat. Och det är det vi ska försöka se på här nu konkret när vi går till Romarbrevet. Och det här är då huvudbibelstället, om du funderar när ska han komma till pointen här. Så är det nu. Romarbrevet, ni minns, vi läste några gånger ur det i fjol. Och det kan hända att vi kommer tillbaka till det någon gång till. I Romarbrevet så talar Paulus från Romarbrevet 11. Gå till Romarbrevet 11, i slutet av Romarbrevet 11. Han säger så här i Romarbrevet 11 och 36. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Här talar han om hedningarna. Så har nu också det varit olydiga för att det skulle få förbarmande. Talar om judarna. Genom den barmhärtighet som ni nu får. Och så säger han så här. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. All right? Så här lägger Gud oss alla under samma stämpel, så att säga. Att ingen av oss kan komma och säga att vi har någonting att komma med. Ingen av oss kan säga att vi har någonting att berömma oss av. Eller att vi har någonting som sätter oss i en position som, där vi gör oss för mer än någon annan. Hänger du på? Därför att vi är ju expert på att jämföra oss med andra. Nu är jag dålig, men inte är jag så dålig som han. Va? Inte här, nu kommer jag hela vägen, det blir vi perfekt. Men lite längre än han eller hon här har kommit. Den här jämförelsens förbannelse, den dras vi alla allesammans med. Men Paulus säger att vi är alla i samma båt. Vi är alla olydiga, vi är alla fångar, säger han, under olydnad. För att alla av oss ska få uppleva förbarmande av Gud. Okay? Och sen faller i trans, men det kanske att riva i. Men i alla fall, sen blir han väldigt, väldigt glad. Och så skriver han Rombrevet 33, det som vi har gjort i en av våra sångar på vår skiva. Och vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Och så går han vidare i lovprisning. Okej. Okay. Där drar Paulus lite andan. Okej. Okay? Där han på något sätt, han är förstått nu. Han har tillbringat 11 kapitel. 11 kapitel av Rombrevet är att försöka få oss att förstå att det här handlar inte om din egen prestation. Och du behöver gå tillbaka, om du tycker att vi läste Rombrevet mycket i fjol, så behöver du gå tillbaka i din bibelläsning till Rombrevet gång på gång på gång igen, för att förstå det här, för att det här ska bli en del av dig. Så inte du, när Guds nåd verkar i dig, tror att du har någonting att berömma dig av. Hallå? Va? Nu vet vi, då vi är i kris, så då ber vi om hjälp. Men så fort det börjar gå lite bättre, så då drar vi på hängslarna och tycker nog att vi är lite bra i alla fall. Gud ska nog vara lite glad att han har med oss att göra. Men det är inte riktigt så. Men okej, det har han etablerat nu då i de här 11 kapitlerna. Och så drar han efter andan. För nu ska Paulus fortsätta att tala om samma nåd. Okej, hänger du med? Det är inte ett annat evangelium nu. Utan det är inte ett evangelium för att bli frälst och ett annat evangelium att leva som frälst. Utan det är samma evangelium. Är vi med? Är vi med? Bra. Så drar han efter andan och så går han in i Rombrevet 12. Okay. Och då säger han, så förmanar jag, uppmanar betyder det. Är det någonting han vill visa på här? Så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Så går vi vidare till Rombrevet 12 och 2 sen. Men det här ordet kropp här, jag slår upp det här i Strong's Concordance som har listat alla grekiska ord i Nya Testamentet och hebreiska ord i Gamla Testamentet. I Strong's Concordance så säger det så här, med ordet kropp då, frambärare kropp. Så står det, the body as a whole, the instrument of life. Okej, när han säger att vi ska frambära våra kroppar, så är det inte bara så att det här fläsket som ska fram, utan vad han säger är att frambär hela dig. Ja? Kristen tror inte bara någon som handlar om idéplanet eller den andliga världen eller något som jag gör några timmar på en söndag, utan han säger frambär hela ditt liv. Ja? Allt det som är bra med dig, allt det som är lite mindre bra med dig och allt du är stolt över, allt du är mindre stolt över, frambär hela dig som ett offer till Gud. Därför att Gud bryr sig om hela dig. Okej, okay, är det inte ganska bra det? Ja, Gud bryr sig om hela dig. Och det är det du ska frambära. Och så går vi vidare till Rombrevet 12 och 2. Så står det så här. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Okej? Här lägger Paulus någonting då, det ena mot det andra. Han säger, å ena sidan, den här världen, alltså den här världens sätt att tänka, den här världens sätt att agera, anpassa er inte efter den. Han har redan sagt att vi ska inte dra oss undan världen, utan vi är placerade mitt i världen, sa Jesus själv. Så det är inte det handlar om. Men han säger, låt inte dig påverkas av den här världen. Finns det någon här i den här skaran som någon gång under någon del av sitt liv på något sätt har blivit påverkad av den här världen? Ja? Du har det? Okej, okay, bra. Ärliga människor här. Vi är alla medvetet påverkade och mycket mera omedvetet påverkade. Man kan säga nästan att vi är präglade av den här världen. på ett otroligt starkt sätt. Och då säger Paulus, låt er inte anpassa er inte, präglas inte av den här världen. Och här kommer då nyckeln till det hela, så ni måste förstå. Det är bibelstudium nu, så nu gräver vi här. Utan låt er förvandlas. Okej, alla de här orden är viktiga. Låt er förvandlas. Han kommer inte så här, anpassa dig inte efter den här världen, utan förvandla dig människa. Nu pekar jag på någon här. Förvandla er människor. Förvandla er, va? Ta er i kragen, se nu till. Utan han säger, låt er förvandlas. Okej? Okay? Och när han säger låt er förvandlas, så är det någon som låter. Inte låter om sig. Utan det är någon som låter och det är någon som förvandlar. Eller hur? Och då blir det viktigt, det har jag sagt tidigare, att det är så viktigt att veta vad är min uppgift och vad är Guds uppgift. För om du tar dig an Guds uppgift för ditt liv, så kommer du att knäcka ryggen på dig. Du kommer att gå med ständig fördömelse. Du kommer att ständigt uppleva att du är för kort i rocken. Det är klart du är för kort i rocken att utföra Guds arbete, eller hur? Vad tror du om dig själv, människa? Ja. Det är högmod om någonting. Att ta sig an det som är Guds uppgift, det klarar ingen av oss. Så det är viktigt att särskilja, vad är Guds uppgift och vad är vår uppgift? Okay. Guds uppgift, underförstått i den här texten, det är förvandlingen. Eller hur? Guds uppgift här, det är att förvandla oss. Behöver vi förvandlas? Ja, vi sa just att vi var extremt mycket präglade av den här världen, så du har redan gått i fällan. Du behöver alltså förvandlas. Därför att den här världens sätt, det betyder inte att alla människor i den här världen, allt det här världen gör är dåligt. Men den här världen har en tendens på grund av syndafallet att bryta ner sina individer. Ser runt omkring i världen så förstår du att det är sant. Okej, okay. Så att vi behöver förvandlas, men det är Guds uppgift. Gud har tagit det på sig att förvandla oss. Okej, okay. Det är Gud som är centrum, det har vi redan sagt. Det är han som är solen, det är han som är värmen. Värmen förvandlar den kalla jorden så att på våren och på sommaren så blir den ofruktsamma. Ofruktsamma, det låter som 1917 års översättning här, men det är den jag vuxit upp i, så ni får ursäkta mig. Den ofruktsamma jorden blir fruktsam, eller hur? Det växer ingen säd under snön. Ja, ibland är vi så här vinterhavre eller vad det så. Men i alla fall, men det är han som är centrum, det är med andra ord han som förvandlar oss. Men nu säger Paulus någonting viktigt, han säger, låt er förvandlas. Här ligger nyckeln. Okej? Okay? Det betyder det. Jag tror inte att Gud skapar oss som robotar. Man talar om då vi talar om förutbestämmelser som vi talar om förra söndagen. Så finns det en del då som påstår att Gud bestämmer vem som ska bli frälst. Och Gud bestämmer vem som ska bli förtappad. Och vi är här som någon sorts robotar som är med här i det här stora spelet. Jag köper inte överhuvudtaget. Därför att Gud skapar mig till likhet med sig. Och i det gav han mig också min fria vilja. När jag säger det så kan jag också medge att min fria vilja är inte så fri som jag skulle vilja att den skulle vara. Därför att jag är påverkad av den här världen. Okej? Okay? Och det är du också. Men Paulus ger oss en uppmaning här. Med andra ord en uppmaning som vi kan följa. Tycker du att jag är tillräckligt tydlig? Okej. Okay. Han ger oss en uppmaning som vi har möjlighet att följa. Om man skulle säga åt dig och mig, förvandla dig. Så skulle du kunna säga, men jag förmår, jag har försökt. Nyårslöfte efter nyårslöfte efter nyårslöfte. Va? Som du har gjort. Och du har goda intentioner. Den här världen är full av goda intentioner. Men det är så många av våra goda intentioner som inte blir verklighet. Därför att vi har inte förmågan till det. All right? Så, men en sak som vi kan, det är att vi kan låta oss förvandlas. Eller hur? Om du ska på en resa. Eller om du skulle vilja på en resa, du skulle fara till... Vart vill man fara? New York. Var det någon som vill fara? Okej, du ska fara till New York. Problemet är att du har inte pengar att åka till New York. Så när du kommer till resebyrån och säger, nu gör man ju inte så nu går man till internet. Men okej, vi går till internet då. Och så bokar man resan, så ska man lägga i kreditkort. Så lägger du i kreditkortet. Och så bara, credit card denied. Det funkar inte. Okej? Så du kan inte av egen kraft ta dig till New York. Men du kan låta någon annan betala för den där resan, eller hur? Men fastän, nu lyser det i ögonen, för det hade jag bett om i många år sedan. Men vad heter det? Du kan låta någon annan betala för resan och någon annan kan betala för den resan. Men det betyder inte att du kommer till New York, utan du måste låta den här andra människan betala för resan. Du måste låta din lekamen flytta sig till flygplanet och då är du på väg till New York. Hänger du med? Men ingenting av det är något som inte du kan, utan du klarar av det därför att någon annan har gjort det för dig. Det är det som är lärjungaskap. Han säger, låt er förvandlas och sen genom er sinnes förnyelse. All right? Sinnets förnyelse, det betyder att mycket av den kamp... Det här är ingenting, det här är ingen kärnfysik, det säger ju alla som arbetar med både vad ska jag säga, professionellt och i Guds församling, om det låter som Guds församling ska vara professionell. Men de som arbetar med det som yrke, psykolog och så vidare, säger att mycket av det vi upplever, mycket av den kamp vi har pågår i vårt sinne. Eller hur? Mycket av de nederlag som vi lider, så lider vi först i vårt sinne och sen blir det en verklighet runt omkring oss. Ja? Om jag går och tänker på hela tiden hur dålig jag är, hur svag jag är, hur lite jag får åstadkomma, så börjar jag åstadkomma lite, eller hur? Okay? Så då säger Paulus att vi behöver förnyas, vi behöver förvandlas genom att vårt sinne förnyas. Okay? Om vi är präglade av den här världen, häng med på här nu, för nu är bibelstudium. Om vi är präglade av den här världen, så betyder det att den här världen har präglat vårt sinne. Okej? Okay? Du är präglad till exempel hur du ser ut. Det finns i princip ingen av oss som sitter här som är helt oberörd hur du ser ut. Det finns de av er här som är mindre präglade hur ni ser ut, och det finns de av er som är mer präglade hur ni ser ut. Det kan jag hålla med om. Nu får jag inte se på någon specifik. Så här, du kan känna dig utpekad. Men så är det va. Varenda en av oss är präglad hur vi ser ut. Vi är präglade av vilken status har vårt jobb och så vidare och så vidare. Vi är präglade i våra sinnen. Paulus talar ibland om tankebyggnader. Okej? Okay? Vad är det för något? Jo, det är tankebyggnader som finns i vårt sinne som präglar vårt sätt att tänka. Okay? Och då säger Paulus att vi behöver förnyas till vårt sinne så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Om du tänker, om du är präglad av den här världen och tänker negativa tankar om dig själv hela tiden, så har du svårt att förstå vad som är Guds vilja med dig. Eller hur? För eftersom inte du tycker om dig, så kan inte Gud tycka om dig heller. Om inte Gud tycker om dig, så vill han ju inte ha någonting med dig att göra. Eller hur? Och då är det bäst att du håller dig borta härifrån. Men om du förnyas så att du förstår vad Gud tänker om dig, så what? Tänker du på samma person? Liksom, va? Så har du naturligtvis mycket lättare för att komma till Gud, både på de bra dagarna och på de dåliga dagarna. All right? Så att våran kamp här som lärjungar, vi säger att vi vill vara ett center som gör lärjungar i den församlingen. Så vår kamp som lärjungar, det är att Gud ska få möjlighet att prägla oss. Eller hur? Det är att Gud ska få möjlighet att påverka oss. Därför att han säger om sig att han är ljuset och han är sanningen. Okej? Okay? Och när han präglar oss så får vi reda på sanningen om oss själva. Både det som vi vill höra och ibland det som vi inte vill höra. Men vi får reda på sanningen om oss själva. Och då har vi möjlighet, som vi sa tidigare, att sanningen kommer att göra oss fria. Okej? Okay? Så läs det här. Vi skulle kunna gå, men vi har inte tid med det. Vi skulle kunna gå, om du vill i din bibelläsning, så läs Romarbrevet, det 12:e kapitel, och ända ner då från, nu har vi stannat här i vers 2. Så läs hela vägen ner till 21. Jag ska bara läsa ett stycke ur det. Lite senare talar det om de olika gåvor som vi har fått. Det talar om vår plats i kroppen. Det talar om att allihop har vi inte samma uppgift, men allihop hör vi till kroppen och så vidare. Och vi kommer att tala mer om det här längre fram i vinter, om våra gåvor. Men sen säger han från vers 9 och framåt, så talar Paulus om saker och ting som vi kan göra, varenda en av oss. Och då säger han så här. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Ja, överträffar varandra i ömsesidig hedersbevisning. Okay? När vi gör det, så hjälper vi varandra att få en rätt bild av hur Gud ser på oss. Hänger du med? När vi förtalar varandra, när vi baktalar varandra, när vi är stridande med varandra och så vidare, så hjälper vi varandra att få en felaktig bild hur Gud ser på oss. Okej? Okay? Så när vi gör det här, vi har satt det som målsättning för Sion hösten 2015, att vi ska tala gott om varandra. Det var ju den ena målsättningen, om du minns. Och när vi gör det, så hjälper vi varandra att förstå hur mycket Gud älskar oss. När vi talar illa om varandra, så går vi djävulens ärenden. Okej? Okay? Och ibland är det så att djävulen behöver inte göra så mycket, för vi hjälper honom ganska bra. Ja. Va? Det är lite tragiskt. Han skulle åtminstone måste få svettas för sin lögn. Eller hur? Va? För när vi talar illa om varandra, oavsett om vi säger att ja, jag har omsorg om det ena och det andra, oftast är det bara en massa åsikter. När vi talar illa om varandra, så river vi ner och går emot Guds vilja med varandra. Men när vi överträffar varandra i inbördes hedersbevisning, då bygger vi upp Guds rike. Och då hjälper vi varandra att förstå hur mycket Gud älskar oss. Finns det någon här som tycker behöver lite hjälp att förstå? Ja? Lite hjälp ibland, lite på traven i alla fall så där. Kan vi behöva? Jag behöver all hjälp jag kan få, för jag vet hurdan jag själv är. Så för att gå ner för landning nu då vi har 5 minuter kvar, Så ska vi läsa ett ord som du har läst så många gånger. Så det är lite problem med de här orden vi har läst många gånger, för de tappar lite sin mening för oss. Okay? Så när du läser Guds ord, så be alltid Gud att han förnyar dig i din förståelse av de ord som du läser. Okay? Så nu har vi sagt att vårt behov är att förvandlas och att vårt sinne ska förnyas. Det är ditt behov. Du som lever i den här världen, det är tänkt att du ska leva i den här världen, men du som lever i den här världen har ett behov av att Gud ska få påverka dig så att du förstår vad som är hans vilja, så att du kan följa den. Eller hur? Yes. Och då läser vi i Apostlagärningarna, det andra kapitlet. För Gud har ju inte gjort det komplicerat. Gud har gjort det väldigt enkelt, men lärjungaskap ska praktiseras. All right? Så det spelar ingen roll hur mycket du vet och hur mycket du kan, utan det enda som spelar någon roll, hur mycket lever du i? Eller vad lever du i? Eller hur? Det är det som har någon betydelse. Så att vi bygger inte upp stor huvudkunskap, utan lärjungaskap handlar om att vi hjälper varandra att komma in i det som Gud har tänkt i vårt vardagliga liv. Så står det så här då om den första församlingen i Apostlagärningarna 2 och 42. De hade ett behov av att bli präglade av Gud, hur Gud ser på dem. Därför står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära, vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och står det att fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och alla som trodde var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut åt alla var efter vad de behövde. Varje dag var de tillsammans i templet och hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Gör ett ämnesstudie på de här 42-47 och läs vad det står. Därför att det här ger oss en inblick i vad den första församlingen höll på med. Och vi kan inte göra det nu här, men jag lyfter ut Apostlagärningarna 2:42. Är det egentligen tre saker som man gör i en kontext? Så det är fyra saker, men det är tre saker man gör. Okej? Okay? Man hade ordet, bordet och bönen. Apostlarnas lära, brödsbrytelsen och bönerna. Om du vill, lyssna nu här. Du kan inte säga nu, som jag ofta också gör. Ja, men det där jag hör, du kan inte säga det nu här. Du får inte säga det där. Nu kan du inte säga det här, jag kan inte säga det där. Okej? För om du vill bli förnyad i ditt sinne, Om du vill att de tankar, nu talar jag till dig som en troende, handlar inte om att du ska bli frälst eller att du, om du inte gör det så är du inte frälst. Frälst blir på grund av Guds nåd när du tackar ja till hans kallelse i Kristus Jesus. Det har vi väl bekräftat, eller hur? Så det vet vi. Men om du vill bli förvandlad i ditt sinne, så finns det en värld runt omkring dig som ständigt vill förvandla dig. Som ständigt vill prägla dig, som ständigt vill påverka dig i en viss riktning. Ibland ganska neutral riktning, absolut. Det kan jag hålla med om. Det är inte alltså, du måste gå så här, jag är inte här. Det är inte det vi talar om, okej? Men det finns element i den här världen som vill påverka dig i en negativ riktning. Så om du vill bli påverkad i en positiv riktning, så behöver du ha ordet, bordet och bönen. Okej? Du behöver på något sätt, måste läsa Bibeln nu igen? Nej, behöver du det. Men om du vill bli påverkad så behöver du komma under ordets hörhåll. Hallå? Eller blir det lag gärna? Nej, det är att låta sig förvandlas. Eller hur? Du måste inte läsa Bibeln. Men om du vill bli förvandlad, om du vill bli av med saker och ting i ditt liv som bryter ner dig, så behöver du komma, låt lite gammaldags där, men jag hoppas du förstår vad jag menar, så behöver du komma in under ordet. Ja, du behöver lägga ordet som en dusch över din skalle, va? Det behöver du. Du behöver få del av ordet. Därför till exempel, då vi säger om att det är viktigt att du kommer på gudstjänsten, så är det bara viktigt att du kommer på gudstjänsten om det här är en gudstjänst som centreras kring Kristus och kring hans ord. Hänger du med? Inte om det centreras kring mina idéer eller om det centreras kring någonting annat. Utan om det här är en plats där du får komma in och lyssna till vad Gud har att säga till dig genom sitt ord. Okay? Därför vill vi här också i Sion, vi vill lyfta fram ännu mera ordet i våran gudstjänst. Därför att vi tror att ordet och inte våra åsikter, det är det som har makt att förvandla och att prägla så att du och jag kan förstå vad som är Guds vilja. Okej? Okay? Vi kan inte gå in i detaljstudie, men det andra som de gjorde var att de firade Herrens måltid. Nattvarden, brödsbrytelsen, vad du nu vill kalla den. Varför gör de det? Jo, för att det är en påminnelse om vad Kristus har gjort för oss. Varför behöver vi påminnas? Varför behöver man som förälder påminna sina barn att de ska bädda sängen? Ja? Därför att de har en övernaturlig förmåga att glömma det. Eller hur? Det är samma sak med oss. Vi har tydligen en övernaturlig förmåga till att glömma vad Guds nåd verkar i oss. Och hamna in i någon egen prestation eller fördömelse eller någonting annat. Därför behöver vi påminna varandra. Våra brödsbrytelse eller våra nattvardsstund här i kyrkan vill vi också lyfta fram. Därför har vi en speciell söndag där egentligen allting kretsar kring nattvardsbordet. Varför då? Är det någon ny idé vi har fått? Nej, därför att det var så de gjorde. På den första tiden. Och de hade tydligen ganska bra framgång. Ja. Så det vill vi kräva. Vi vill påminna varandra. Det är lite så som med söndagarna. Att du blir påminn på söndag. Ja, det är det här det handlar om. Det är Gud och hans nåd. Det är han som håller. Så går det iväg. Så viker det av lite. Så går du tillbaka på söndagen. Ja, just det. Det var det här det handlar om. Det är den enkla pedagogiken av söndagsgudstjänsten. Ja? Jag kommer hit för någon ny uppenbarelse. Ny uppenbarelse kan du få när det här fungerar i ditt liv. Då ska jag servera nya uppenbarelser så att det bara rinner ut genom öronen på dig. Helt säkert. Ja, för även jag har studerat teologi. Så vi kan nog gå den vägen om det är så du vill. Men jag har i mitt eget liv ett behov av att det här ska fungera i mitt liv. Därför kommer jag hit. Vi säger det också, vi som genomför gudstjänsten. Att vi vill komma hit och fira gudstjänst. Vi vill komma hit, inte bara att göra en massa saker. Vi vill komma hit och att fira evangelium. Fira Gud, fira det han har gjort för oss. Och på nytt igen, mjau. Komma i linje så att han kan förvandla vårt sinne. Därför att det lekar som ett såll. Sen det tredje de gjorde var att de bad. Bönen, och det hinner jag inte gå in på, för det är den andra delen av vår överlåtelse under den här hösten, att komma in i profetisk bön, alltså en bön som, där vi frågar efter Gud, vad håller du på med? För när bönen öppnar våra ögon så vi ser vem Gud är och vi ser vad han håller på med, då hjälper det också oss att förvandlas. Och de här tre sakerna, det gjorde de i gemenskapen. Okej? Okay? De häckade inte för sig själva och satt och läste Bibeln för sig själva. Och brödsbrytelsen för sig själva och bönen för sig själva. Utan de kom tillsammans. De kom tillsammans. Varför då? Jo, för att det är gemenskapen med varandra som vi förstår hur stor Gud är. Men när du ser på din granne, så säger jag, Gud måste nog vara stor att älska honom. Eller någonting sånt. Det var mer ett skämt då. Men när vi kommer tillsammans, det är då vi förstår hur stor Gud är. Det här vi gör på söndagar, det har en oerhörd betydelse. Om vi förstår det och tar det till dig, och som det står i Romarbrevet, låter oss förvandlas så att vårt sinne kan förnyas. Min bön för dig, min bön för mig under den här tiden som ligger framför, det är att Gud ska slippa till i ditt liv. Att Gud ska få komma in i ditt liv. Kommer det att blåsa, ska vi sjunga sånt sist? Att Gud ska få komma in i ditt liv. Därför att visst, vi tror på samtal, vi tror på själavården. Ja, allihopa, kom. Alltså, jag pekar ut en hela teamet, varsågod. Vi tror på samtalet, vi tror att det är därför har vi våra life-grupper. Vi tror på själavård, vi tror på alla de här sakerna. Men det som inte tusen år av själavård förmår, det kan Gud göra när han uppenbarar sin vilja för dig. Det kan Gud göra på en helt sån här vanlig gudstjänst. Där Gud får bara berätta för dig. Han får bara, jag brukar be, så tänker jag. Jag vet inte om jag har något skriftställe på det. Men Gud bara får lägga sin hand på dig. Och när han lägger sin hand på dig, så vet du vad han säger? Han säger, hör du, det kanske ser tufft ut nu. Men jag har allt under kontroll. Det kanske ser tufft ut nu. Du kanske har gått genom djupa vatten. Du kanske har upplevt en massa saker som är långt ifrån Guds vilja med ditt liv. Men det betyder inte att du är borta från Gud. Utan när han lägger sin hand på dig, då förstår du att han har allt under kontroll. Och när allt, jag vill att du ska gå ut med den tanken härifrån. När allt kommer till allt, så kommer han att få sin vilja genom med ditt liv. Därför att han som har kallat dig, oberoende var du är, han är trofast. Och det är det du behöver se. För när du är mitt uppe i det som vi kallar livet, så ser man så mycket annat, eller hur? Man ser så mycket andra omständigheter, och omständigheter som talar i en helt annan riktning. Men när du får se på Jesus, då finns det ingenting som är omöjligt. Det här är Liam, och han är helt okej. Låt han gå omkring bara här, se på mig. Han har allt på koll på den där killen. Han vet inte ens själv vart han går. Va? Va? Mamma går här lite orolig, men det är lugnt. När du går ut härifrån, så kommer det vara så många saker som vi inte har kontroll över. Vi tänker så att bara jag kommer i Guds vilja, då har jag kontroll över allting. Det är inte överhuvudtaget så. Men Gud, han har kontroll på precis allting. Du behöver inte hjälpa honom. Du behöver bara låta dig förvandlas. Därför är det kristna livet det godaste livet du kan tänka dig. Det är det bästa livet. Inte därför att det är fritt från smärta, men därför att utgången är 100%. Ska vi bara ta och resa på oss? Snart avsluta. Jag vet att Guds ande är här. Han är här, varför då? Jo, därför att där två eller tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland oss. Han är här just nu, han är här för din skull. Han är här mitt i kanske din trötthet, kanske mitt in i din förvirring, kanske mitt in i din depression, kanske mitt in i din glädje, kanske mitt in i din osäkerhet, hur framtiden kommer att dö sig. Han är mitt i din fruktan. Han är mitt i din ensamhet. Du kanske är omgiven med många människor runt i den här salen. Du kanske känner dig jätteensam. Mitt i det här är han. Mitt i det här är han. Och han är här för att beröra dig. Och vi ska be dig just nu. Ingen behöver räcka sin hand. Vi är alla lika stort behov av hans beröring. Tack Jesus.